Vi skal nu høre Ulla Klotzer fra Kvinder imod atomkraft i Finland, som giver sin mening om øst-vest-konflikten. Den powerpoint, som Ulla Klotzer henviser til under sin tale, kan man finde på det løb på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog.
Jag representerar kvinnor mot atomkraft i Finland. Men kvinnor mot atomkraft i Finland och kvinnor för fred arbetar väldigt tätt tillsammans. Men vi håller en viss image sån här utåt. Och som kvinnor mot atomkraft måste beklaga att Finland är det land som först börjar bygga ett nytt atomkraftverk. Men utanför powerpointen så vill jag säga att Finland är atommaffialandet nummer uno i Europa. Vi bygger världens största reaktor, 1600 megawatt. Den ska tas i bruk nästa år. Gå folk till Australien om ni kan då. Vi planerar en till, en rysk reaktor. Också en stor prototyp. Och när du talar om lågradioaktiv strålning och olyckor, så vill jag bara säga, för mitt tema är inte atomkraft idag. När atomkraften togs i bruk så sa man att det finns inte så mycket olycksrisker. Max Planck-institut säger att olycksrisken är 200 gånger större än vad man trodde ursprungligen. Och de förväntar sig en härdsmälta. Alltså att reaktorkärnan smälter var 10-15 år. 2011 var Fukushima. Vi sitter på urgamla skruttiga reaktorer i Europa som har fått förlängd driftstid, höjd effektivitet. Vi sitter på ett Armageddon. Vi talar nu i Europa om den stora hemska ryska björnen. Den kommer och äter upp oss. Yes! Vi har blivit uppätna av den en gång i Finland, så det är lätt att sprida det här skräckbudskapet i Finland. Men se på kartan. Här har ni Ryssland, Kina, och här har ni, här är inte alla kartor. De här är 7-800. Här är bara de viktigaste utsatta. Och det här är ett land. Det här är ett land. Här är många länder som har gått ihop. Så faran på det sättet är ännu större än om det skulle bara vara USA, väck från resten av världen och Ryssland. Då skulle det se inte bra ut, men lite mer jämställt. Alltså, USA har 600-900, det är osäkert. Det kan också vara 1200, nobody knows. I 70 länder mot Ryssland, Kina och några till. Ryssland har, säger man, åtminstone 21 versus 600. Ni ser ojämställdheten. Och Kina har en i Djibouti. Det kan hända att vi har någon hemlig någonstans. Nobody knows. Men trots allt, även om ni skulle ha 100, så är det mindre än 600-900. När vi ser på de militära utgifterna. Jag menar, Ryssland är ju en lilliput jämfört med Ryssland. Och tar vi tillsammans alla de här NATO-länderna dessutom, så är situationen helt galen. Och så säger man att Ryssland är det stora hemska hotet. Jag är inte någon fanatisk Rysslandsvän. Jag har jättemånga vänner i Ryssland. Jag är inte någon Putin-fan. Och min pappa krigade mot Ryssland och blev krigsinvalid. Men man måste kunna se objektivt på situationen. Här ser ni den ännu bättre, ser ni staplarna. Hur fruktansvärt ojämställt det är. Och här ser ni ännu en liknande. Där ni ser de här 2018 utgifterna. Jag behöver inte förklara det. USA är helt klart. Här ser ni hur de har gått, alltså utgifterna har stigit för USAs del. Konstant, här kom en liten minimal svacka och sen började det stiga igen. Ryssland Ryssland har enorma interna sociala problem. Och deras budget har gått ner. Även om någon säger att okej, hur kan man lita på ryska siffror? Men om det också skulle vara hälften av det här, så har den fortfarande sjunkit. När vi tittar på NATOs kollektiva militära personal, så är det uppe i 3,5 miljoner. Siffrorna för det här, Lea kommer att visa en där Ryssland är 850. Och jag har då en som enligt Vladimir Putins dekret från 2017 skulle vara 1,9. Man vet inte, är det hans lite unfulfilled promises eller vad den här stora differensen beror på. Men även om det skulle vara den här siffran, 1,9 miljoner, istället av den här officiella siffran 890, så är det fortfarande en diskrepans. NATOs kollektiva militära utgifter jämfört med Ryssland, det är skratträttande. Jag försöker göra det här rätt snabbt. Det som är spännande är att i USA öppnar man i december 12, 2017 National Security Archive som gällde NATOs utvidgning. 30 dokument som hade varit hemligstämplade har då hemligstämplingen hävts. Och där ser man, där kan man läsa i de här dokumenten att alla västledare, unisono, Colgate, Genscher, Hurd, allihopa lova Sovjets ledare att NATO inte skulle expandera österut. Utrikesminister James Baker sa till Mikhail Gorbachev den 1990, not one inch eastward, inte en inch österut. Vad har hänt? Här har ni det. Tyvärr hör ni till den här röda kartan, vi hör inte ännu, men vi är till 99% upp till halsen i NATO. Vad har hänt 2009? Vi är precis med NATO vid den östra gränsen. Och så tycker man att Ryssland ska sitta snällt på rumpan och vänta. Att vad händer nu? Det är klart att Ryssland måste reagera. Det är en forna stormakt och kanske ännu också en stormakt. Finlands president Sauli Niinistö är inte så mycket bättre. Han vet att finska folket inte vill gå med i NATO. Men han vill komma ännu närmare NATO via EU naturligtvis. Så han sa all den här sommaren att EUs geopolitiska och säkerhetspolitiska betydelse är nu så stor att vi måste liksom få mera makt. Och han säger att triangeln USA, Kina, Ryssland militäriskt ska omförvandlas till en fyrkant så att EU kommer med här. Och då får vi ännu en hotfaktor mot Ryssland. Förutom NATO blir det EU och USA som enskild faktor. Sen vet vi att de flesta NATO-länder i Europa kommer inte upp till NATO-kravet 2%. Så om de här nu, alla NATO-länder, börjar lyfta sina militärbudgetar till 2%, så får vi rita om den här kartan med utgifter versus väst-öst. EU-länderna ligger redan idag globalt på samma nivå som Kina ungefär, som ligger på andra plats. Om vi räknar EU-ländernas gemensamma kapacitet. Och de överträffar EU gemensamt betydligt Ryssland. Och enligt TASS, en väldigt renommerad tysk dagstidning, i maj, så investerar nu då EU miljarder i militära projekt. Vi har gjort en appell, en europeisk appell som vi kommer att överräcka nästa vecka i Helsingfors. Vi kan se på den senare, till utrikesministeriet, till Finlands parlament och till miljöministeriet och hoppas vi till ryska ambassaden. Men vi vet inte. Försvarsministeriet tar inte emot oss. Där 13 miljarder ska användas för upprustning under kvartalet 21-27. Humanitära hjälpbudgeten uppgår till 11. Och ytterligare 6,5 miljarder ska användas för, de säger, civil militär mobilitet. De drar det under civil för att inte det ska bli så obvious att det är vägar, nya vägar i Baltikum, gamla östblocksländerna och så vidare. Dessutom så ligger här en massa business. Och kommissionen berättar inte vilka företag som är invandrade. Det är 61 organisationer från 17 länder som har skrivit det här brevet till EU-parlamentet och som vi då också kommer att föra till. Jag vill komma till EU, för jag har jobbat intensivt med folkebevägelsen mot EU. Jens Petta Bonde var min gudfader som EU-motståndare. När jag blev EU-motståndare, när Finland bara planerade och jag visste att det kommer, så var jag helt utan argument. Och jag sa, vad i helvete ska jag göra? Och så hade jag en svensk vän som sa, skriv till Per Garton och till Jens Petta Bonde så får du argument. Och jag fick en så här stor packlåda med argument mot EU. Och jag blev helt övertygad. Och jag sa att med EU kommer vi in i en stark militär dimension. Och det är det vad vi har gjort. Det var jätteskickligt. När vi röstade om EU-medlemskapet, röstade Finland, som visste nada, ingenting, först. Svenskarna röstade sen, de röstade också ja. Norrmännen röstade sist och de röstade nej. Och det här var en helt medveten strategi. Av NATOs länder så är 22 EU-länder. Nu kommer ju UK ut därifrån antagligen, alltså från EU, inte från NATO. Och så har vi då Norge, Island, Turkiet, Sverige, Finland som inte är medlemmar. Jo, de här är medlemmar av NATO och Turkiet, men Sverige, Finland är så här till 99% inne. Och det här 99% inne, det börjar efter att vi blev EU-medlemmar. På NATOs hemsida så står det väldigt vackert. EU och NATO har samma värderingar, strategiska intressen och utmaningar. Vi arbetar sida vid sida i krishantering, utveckling av militär kapacitet, politiska konsulteringar. Alltså är Finland de facto och Sverige upp till halsen i EU. Här har ni herr Stoltenberg och Tusk, Donald Tusk, som säger att EU är en unique and essential partner for NATO, och skakar hand. Jag vet inte, här har ni också kommissionärsordföranden. Nu har vi en kvinna, får se om det blir bättre, jag tror inte. De tycker om att umgås det här. USAs närvaro i Europa är helt klar. 2014 så grundades ERI, European Reassurance Initiative. Det låter ändå ganska sådär okej, någon sorts försäkring, någon sorts skydd. Och det inrättades av Obama-administrationen, han som fick fredspriset, Nobels fredspris. Cirka 3 månader efter annekteringen av Krim, för att öka USAs närvaro i Europa. Det räckte bara 1 år så fick den ett nytt namn. Då blev det en deterrence. Och det låter mycket, mycket värre. Det vill säga avskräckning. Budgeten 2015 var under 1 miljard. Budgeten 2019 var uppe i 6,5. Och så säger vi att Ryssland är det stora hotet. Här är deras factsheet, vad man ska hålla på med. En mer robust amerikansk närvaro i hela Europa, de talar om the European theater. Precis som vi skulle vara någon scen där man låter lite krigsspel utspela sig. Jag kunde inte ens översätta det, the European theater, för det lät förskräckligt på svenska. Man ska ha ett ökat utbildningstempo. Och den här interoperabiliteten hos NATO, allierade och partner, det vill säga Finland och Sverige, ska öka. Man ska ha fortsatt utplacering av förpositionerad utrustning, det vill säga beredskap för krig. Man ska ha stöd för amerikanska militära operationella krav. Och man ska ha utvidgat engagemang och flera övningar. Ännu flera övningar. Jag kommer att tala om övningar i Östersjöområdet. Den här kom alldeles nyligen, Operation Atlantic, nej förlåt, nu hoppar jag. Operation Atlantic Resolve och OAR. Sen april 2014 har US Army Europe inom ramen för det här OAR hämtat amerikanska enheter till Europa för 9 månader i taget. På det här sättet kan de säga att vi är inte permanent här, vi roterar. Lalalala, jättetrevligt. Så att de kan lugna lite ryssarna, eftersom vi har sagt att de inte ska vara permanent närvarande. Så nu roterar de. Och de ska bygga upp beredskap, större beredskap, öka samarbete, interoperabiliteten. Och ungefär 6000 soldater deltar och kan när som helst då skickas hit på en sån här rotation. Och deltar då i övningar med 17 länder. Här ser ni utrustningen. Den verkar ganska robust. Och sedan april, den här radialen, just det, vi måste gå vidare. Hoppas ni inte börjar. Voltaire Newsweek, som är grundat av Thierry Meissan, som är en fransk journalist, tänkare, intellektuell, skrev i maj 2016 om ett möte för Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge i Washington, det vill säga de nordiska länderna. Och där kritiserar president Obama, Nobels fredspristagare, Rysslands ökande närvaro och aggressiva militära ställning i det baltiska skandinaviska området. Och bekräftade att USA ska göra mera insatser för det kollektiva försvaret av Europa. Aggressiva militära beteende. Jag tycker det aggressiva militära beteende när ni ser Leas militärövningar i Östersjön nu kommer från väst. German Foreign Policy Newsletter 2018 talar om den här hur Sverige linkas upp med NATO. Kom ihåg att vi blev EU-medlemmar i början på 90-talet. Och det var då allt det här började. Och ni ser att Finland går hand i hand med Sverige. Det vill säga Partnership for Peace, sen ett utvidgat Partnership for Peace. Sen kom det fredsbevarande eller krishantering av Lettland och NATO. Vi var med i Libyen. Vi blev officiell medlem av NATO Response. Vi gjorde världsavtalet. Och här någonting spännande, det har inte med NATO att göra. Men nu för tiden så samlas Baltic Sea Commanders årligen sedan 2015 för sådana här gemensamma överläggningar. Suomen Kuvalehti, som kan lite jämföras med Der Spiegel. Här har ni en utplaceringen av nya trupper i det här baltiska området. Men det får vi komma mera till. Jag påminner ännu om att när Clinton övertalade Boris Jeltsin att Polen, Tjeckien och Ungern skulle bli NATO-medlemmar 1989, så utlovades att NATO inte skulle utvidgas till ryska gränsen, så som tidigare. Och man upprättade ett särskilt någon sorts avtal. Och NATO intygade att ingen avsikt att utplacera en betydande militärstyrka i Central- och Östeuropa. Nu har 4 bataljoner placerats ut i Estland, Lettland, Litauen, Polen. Cirka 1000 soldater per land. USA och NATO har inrättat det här landbaserade missilförsvaret i Polen och Rumänien. Och ryska tjänstemän och försvarsanalytiker har upprepade gånger sagt att det här MK-41 vertikala missilavfyrningssystemet har dubbla funktioner. De säger att okej, det kan upptäcka och förinta missiler, men det kan användas för offensiva vapen. Inklusive de här tyska Tomahawk-kryssningsmissilerna som kan utrustas med atomvapen. Och det kunde användas för att nå mål i Ryssland på några minuter. Men Ryssland är så förskräckligt aggressivt. Och här ser ni de här stationerna. Dessutom finns det sedan en massa equipment på skepp som jag inte har tid att gå in på. I februari 2017 invigdes i Sagan i Polen. Sedan kalla krigets fall den första amerikanska permanenta militärbasen i Östeuropa, järnbrigaden, Iron Brigade. 3500 soldater, fordon och så vidare. Och från Polen skickar man ut bataljoner över hela Baltikum. Den spreds ut över 7 länder. Här ser ni. Här spreds det ut och den amerikanska kapten Scott Walters var jättestolt för flyttningen från 5 samlingsplatser i Polen på mindre än 20 dagar efter järnbrigadens ankomst till Europa. visar att brigaden har förmåga att snabbt samla trupperna och fritt förflytta sig över Europa. Nice. Och Rysslands NATO-ambassadör Alexander Grushkov i en artikel som handlar om Östersjön sa naturligtvis att inte kan vi nu sitta och titta på det här. Så vi har nog verkligen ställt till en soppa. De baltiska länderna är väldigt NATO-inriktade och USA-fanatiker. De har då besökt Trumps rådgivare John Bolton i Washington och allt det här är vad de vill ha. Ny militär utrustning, permanent närvaro av USA, moderniserade vägförbindelser, det fixar EU i sin budget nu därmed med den här infrastrukturen. Så USA kan lite sätta räkningen på oss. Enligt finska YLE så skickar USA, ska USA skicka soldater till Polen. Han har 1000 soldater på väg. Det ska byggas en ny militärbas som kanske ska få heta Fort Trump. Och vi ska komma ihåg att USA har en soldater i Polen. Och Ryssland har sagt att not very good. Det här ska ni höra upp med. Det sista jag fick bara för några veckor sedan är den här Defender Spring 2020-övningen som blir USA-NATOs tredje största övning sedan kalla kriget. Ni har kanske hört om den. 20 000 soldater, USA-soldater. Sen kommer de andra ovanpå. Pansarvagnar och annan hardware ska transporteras över Atlanten, så ska den kretsa genom Tyskland och Polen, de baltiska och nordiska länderna Georgien. Och så kommer de här 16 andra NATO-ländernas equipment och soldater ovanpå. Och så meddelar man stolt att från och med 2020 kommer den att hållas årligen. Men turvis i Stillahavsområdet och Europa. Men vartannat år blir ett lätt år. Så det blir kanske bara 15 000 soldater plus NATO. Här har vi bilden av hur de ska marschera. Jag vill ännu en gång påminna om budgeten. Här är Rysslands budget, här har ni NATOs budget. Det är en ganska stor skillnad. Aftonbladet skrev 2018 att Vladimir Putin har gett massförstörelsevapen en oerhört central roll i Rysslands försvar. Det är ju den här skrämselpropagandan som vi utsätts för ständigt. Och sannolikt för att kompensera för den militära underlägsenhet de känner. Klart de känner underlägsenhet när de ser hela den här scenarion. Inte sitter Putin och läser Pravda hela dagen, eller vad den heter nu för tiden. Och Donald Trump har sagt att han kan tänka sig att svara med kärnvapen. Även om USA utsätts för ett anfall med konventionella vapen. Eller bara för en cyberattack. Så han har ju direkt gett ett öppet hot. Trump har dessutom gett tillstånd för Pentagon att fixa de här nya moderna mindre atomvapnen som har samma sprängkraft som Hiroshima och Nagasaki som dödade 100 000 människor. Och de här taktiska atomvapnen, de här små atomvapnen, så kallade taktiska vapnen, de är tänkta att användas för ett begränsat atomvapenkrig. Det som du visar där, den där lilla bomben där i det här. Så att det är inte tänkt att de ska vara oanvända. Och Ryssland har i sin tur utvecklat de här fjärrstyrda torpederna som kan bestyckas med atomvapen. Det är helt klart att de kan inte sitta stilla och titta på när andra upprustar. Då Ryssland och USA genomförde den stora kapprustningen på 60-talet etablerades det som man kallar för terrorbalansen. Och det var det att när båda hade tillräckligt många vapen så vågade ingen skjuta först. Och nu har 9 länder atomvapen. Och vi har en ganska galen president på USAs presidentpost. Oberäkneligt uppträdande och så vidare. Och Ryssland är aktivare, naturligtvis. De har tvingats att bli aktivare. Så vi lever verkligen på en Armageddon-krutdurk. Den här terrorbalansen fungerar inte längre. Vi ska dessutom komma ihåg att de här andra atomvapenländerna. Och samtidigt som det här pågår har 122 länder i FNs generalförsamling röstat för ett totalförbud. Men det struntar man i. De stora går vidare. Och ingen som är i samband med NATO kommer att skriva på det här. Här ser ni hur mycket atomvapen det finns, tillräckligt alldeles för att blow up the world några gånger om. Och så har vi den här galna Trump som i februari 2019, ursäkta om någon är en Trump-anhängare, men jag kan inte tro det riktigt. Och sa upp infantavtalet om ömsesidig atomvapennedrustning som undertecknades av Reagan och Gorbachev just innan muren föll, när glasnost var som bäst. Och det är ju klart att som svar drog sig Ryssland ur. De kan ju inte förlora face. Och det här öppnar för ny utvecklande av nya vapen. Den har reglerat parternas användning av medeldistansrobotar i Europa. Så i princip har Trump nu öppnat upp för att föra sitt nästa krig i Europa. Han vill ju inte ha det i USA.
Missiler,
just det. Vad har jag sagt? Jo, förlåt, missiler.
Till svensk,
ja. Vladimir Putin har varnat för den här ökade upprustningen och många europeiska länder hoppas jag funderar. Här är en bra skämtbild av det här. Not very nice. Daniel Ellsberg, som är amerikansk författare till många bra grejer, som fällde Nixon med den här Pentagon Papers. Han skrev alldeles nyligen, 2017, Doomsday Machine, alltså domedagsmaskinen. Confessions of a Nuclear War Player, alltså bekännelser av en som har varit med och planerat. Och då sa han att Finland i ett atomvapenkrig mellan USA och dåvarande Sovjetunionen skulle ha upphört att existera. Would be wiped out. Så det är kanske vår framtid. Trump-administrationen vägrar också att avslöja om de kommer att förlänga det här New Start. Han kommer säkert inte att göra det. Det verkar osannolikt. Och det löper ut 2021. Och min goda vän Oleg Bodrov, som du Benjamin får träffa i Helsingfors nästa vecka, har börjat som atomkraftsmotståndare i Ryssland efter att ha jobbat på ett atomkraftverk där hans institut inte fanns kvar en dag när han kom. Och han vägrar berätta vad som hände. Men han säger att Trumps vägran att förhandla om kärnkraftsfördrag, och han menar, förlåt, det ska vara kärnatomvapenfördrag. Ni ser att kvinnor mot atomkraft kommer ibland in här. Så det ska vara kärnvapenfördrag. Hjälper till att främja militarisering i Ryssland. Och så säger han att under det kalla kriget hade vi möten mellan USA och Sovjetunionen. Nu har vi bara konfrontation. De ekonomiska kan ni se kurvorna, hur bra det var när vi hade de här fördragen. Kärnvapnen minskar betydligt. Jag skulle ännu, om jag har riktigt lite tid, snabbt vilja komma in på den arktiska dimensionen, för den är ganska hemsk. Här uppe bildar sig upp en helt ny front. Och det sker ganska snabbt. Här är militära anläggningar. Och det beror på att Beringsund kommer att vara isfritt. Det blir en handelsgrej. Och då kommer de här mäktiga handelsintressena in. Där finns jättemycket naturtillgångar. Massor med mineraler och olja. Man talar mycket nu om det här The Gilt Gap som går där vid Island. Och där har då alldeles nyligen NATO sagt att de måste se till att förnya sina anti-ubåtsstyrkor eftersom Ryssland är så aktiv där uppe. Så här kommer vi att ha en ny front alldeles snart. Jag kan inte låta bli att visa ännu atomkraftverken i Östersjöområdet. De svarta är sådana som är i bruk. Här bygger vi alltså den nya ryska reaktorn. Den gula tas i bruk eventuellt nästa år. Här har ni sådana som är delvis ur operation eller i operation planerade av Vitryssland. Så ett krig kan inte bli något annat än ett atomkrig i princip. Här ser ni hela världen, den som du också visar. Bulletin of Atomic Scientists har flyttats. Den är väldigt nära tolvslagen. Och det ska vi inte glömma. Jag vill avsluta med Call for the Baltic Sea of Peace som vi har gjort, som är anledningen till att jag är här. Och den här som ni ser, det är en liten grej här. Men de facto så är den här inte undertecknad bara av de här typerna här. utan av ungefär 160 organisationer från var det 70 länder. 70 länder. Och det är den vi ska föra till parlamentet och en massa andra nästa vecka tillsammans med den här EU-grejen och tillsammans med en annan som vi har gjort någon gång i juni som handlar om att Norden inte ska upprusta. Så vi är många och vi vill alltså skapa en debatt om Östersjön och vi vill omvandla Östersjön till ett fredens hav och det kommer att vara en gigantisk uppgift. Och vi kommer kanske inte att klara den. Men då får vi bara be om ursäkt för våra barn och barnbarn att vi inte lyckades. Tack!
Ja, tak til Ulla for et spændende oplæg og for anskueliggørelsen af de skævheder, der er i verden, og som man ikke ser igen i den propaganda, som vi hører om, hvorfor vi skal opruste. Og også tak for jeres rolle i det der Call for the Baltic Sea. Vi har lagt stor vægt på samarbejde i det baltiske område for fred og nedrustning. Og jeg tror, at vi faktisk har nogle gode argumenter, hvor vi skal råbe op og gøre noget sammen, for at det ikke går galt. Og ikke mindst fordi, hvis det går galt, så er det netop i det baltiske område, at der er størst chance for, at der kan ske en fejl, hvor det går galt, fordi de står så tæt på hinanden og flyver med fly lige ind til grænsen og drejer af indenfor. Når russerne gør det, så er det jo en aggression. Men når vi gør det, så er det sådan bare, fordi vi er nødt til det for at opretholde vores suverænitet. Men det er farligt. Nå, tak for oplaget.
Tak. Jeg har også lidt til Ulla for oplægget.